Know Talent sponsrar avsnittet. Tack så hemskt mycket Know Talent. Det är en rekryteringsplattform för, jag menar, vi snackar inte skit om Arbetsförmedlingen. Absolut inte. Arbetsförmedlingen är en alldeles underbar plats som man kan gå till om de söker jobb på Arbetsförmedlingen. För de enda människorna som jag vet som har fått jobb genom Arbetsförmedlingen har fått jobb just på Arbetsförmedlingen. Men Know Talent har ingenting med det där att göra, utan det är en rekryteringsplattform. Det handlar om att man reggar sig på knowtalent.se och så är det ett system. Jag skulle kunna tipsa så att någon anställer dig.
Ja.
Och den fina lilla grejen är att det kommer en liten kickback till den som har matchat ihop en bra talang med en tjänst.
Att hitta bra personer är ju värdefullt. Så att det är ju rimligt att man jobbar med en kickback på det där viset.
Mm.
Men att du skulle tipsa mig för ett jobb, det skulle du inte göra för att få stålar.
Nej. Eller hur? Så därför finns det också en välgörenhetsknapp på den kickbacken så man kan låta det där gå till välgörande ändamål. Och sen hoppas jag att man får en stor medalj och hänger runt halsen. För det är inte kul att skänka grejer till välgörande ändamål om ingen får reda på det.
Precis.
Ja.
Man kan skriva det på Facebook. Nu har No Talent ett samarbete med organisationen Dress for Success som hjälper utsatta kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma tillbaka. Jag tror att det ska vara lite andra välgörenhetsorganisationer inblandat i det där framöver.
Mm.
Så gå in på knowtalent.se och signa upp er där och hjälp varandra att skaffa bra jobb helt enkelt.
Mm. Just det, med en gång. www.knowtalent.se.
Vi ska också säga att vi är hos Beppo som vanligt. Vi tycker mycket om Beppo.
Mm, tack för att ni sponsrar oss med den här fina studion och med tekniker. Och så ska vi säga välkommen hit. Herr partiledare, säger man så, i Lansade.
Det får man lov att säga, det får man lov att säga. Och jag tackar så mycket.
Mm.
Vi börjar göra en snabb koll. Jag ställer några frågor och du får svara ganska kort, tänker jag. Betalar vi för mycket skatt?
Ja.
Är det bra att dela upp politiken i kommun, landsting och riksdag?
Kommun och riksdag i vart fall. Landstingen är jag mer tveksam till.
Har vi en rimlig lönebildning i Sverige?
I grunden ja, alltså att arbetsmarknadens parter får sköta det och inte lagstiftning.
Har vi för låga lärarlöner?
För dålig löneutveckling skulle jag nog säga. Det är ofta utvecklingen framåt som brister. Ingångslönerna för lärare tror jag är hyfsade, men det är, löneutvecklingen behöver förbättras och det gäller inte bara lärare.
Ja. Väldigt många verkar ju överens om att vi borde ha fler lärare. Och med en begränsad budget så tänker jag att om man ska ha fler lärare så kan det knappast leda till högre löner.
Såvida man inte, då får man pytsa in mer pengar i det. Men alltså, frågan är också hur många fler lärare vi egentligen behöver. Vi har ju ganska små klasser i Sverige om man jämför med många andra länder. Så att duktiga lärare och lärare som stannar i yrket. Jag känner ju många duktiga personer som har lämnat läraryrket tyvärr.
Mm. Har vi för låga riksdagsledamotslöner?
Det var en bra fråga. Jag har inte någon stark uppfattning i den frågan. Jag tycker vi har lite för många riksdagsledamöter.
Ja.
Men lönebildningen där är jag... Ja, vet jag inte.
Vet du vad de har i den?
De har väl runt en... Kan det vara en 65 000 och sånt. Sen plus ofta lägenhet och resor och så.
Borde Sverige fortsätta exportera vapen?
Ja.
Ska kommuner kunna säga nej till att ta emot flyktingar?
Jag tycker nog det. Det är knepigt om man låter kommunerna hantera det. Om kommunerna ska ha ett ansvar här så småningom. Det är ju, går ju över till den kommunala biten sen efter, är det 2 år eller något sådant. Så att jag tror nog det blir ganska fel om man inte påtvingar kommunerna detta.
Ja. Är effekten per skattekrona rimlig?
Nej.
Hur pass orimlig är den, tycker du?
Jag har inte någon siffra med kronor och ören, men det är ju så att det är ju rätt mycket skattemedel som blöder ut till saker som inte är kärnverksamheten inom välfärden, som skattebetalarna vill stå för och som nog, ja, i stort sett alla i Sverige kanske, utom några väldigt, väldigt nyliberala, tycker är rimligt. Men det går ju mycket pengar till olika saker som inte är det, så att därför är effekten inte bra.
Det verkar ju som att politiker gärna vill att det ska uppfattas som att varje skattekrona går till just kärnverksamhet.
Mm.
Och att en skattesänkning då skulle leda till att kärnverksamheten blir lidande. Men hur stor andel av en skattekrona tycker du då går till kärnverksamhet? Och mycket går till fluff?
Vi har ju en skuggbudget som är antagen av partiet och staten omsätter ungefär 1 000 miljarder. Vi har ett budgetförslag som ligger på ungefär 800 miljarder på 4 års sikt efter 4 år i riksdagen. Så att sen är det ju den där biten som minskar. Det är inte nödvändigtvis fluff allting. Utan det är så, då kan ju vara verksamheter som medborgarna kan sköta själva bättre. Men yes, en del är definitivt fluff.
Är det svårt att skaffa jobb?
Det beror på vem man är och vad man har för bakgrund och utbildning.
Men sådär i allmänhet?
Det är högkonjunktur, så de som har rätt utbildning är många som drar i Sverige idag. Så att det är jättesplittrat ju, medan det är folk som aldrig får jobb. Så att det är ju verkligen i genomsnitt liksom. Men det är ju lite som att säga att man har ena foten i en ishink och den andra i hett vatten. Så är det i genomsnitt ungefär, ganska enkelt att få jobb i Sverige skulle jag säga idag. Ja. I och med att det är högkonjunktur.
Finns det en klyfta mellan stad och land?
Ja, det är väl onekligen så. Både lite kulturellt tror jag och att förutsättningarna är olika. Vissa förutsättningar måste ju vara olika av nödvändighet. Andra kan man nog bättra lite än det som infrastruktur och så.
Hur menar du kulturellt? Är vi så olika?
Ja, alltså värderingsmässigt så är det ju så att det är... Tittar man bara på hur folk röstar till exempel så... Det är ju i städerna framförallt som mer ska säga, socialliberala och vänsterliberala partier har och väldigt vänsterpartier, väldigt långt åt vänster, har sina fästen.
Ja.
Och lite annorlunda på landsbygden.
Varför är det så, tror du?
Det stämmer rätt väl, tror jag, med större delen av världen eller den utvecklade världen, att det finns sådana värderingsskillnader. Kan ha åldersstruktur, vad man håller på med i livet.
Så för varannan stockholmare är ju lantis, till exempel. Och jag är ju lantis, Kristoffer är ju lantis.
Jag är väl för fan inte lantis, jag kommer ju från Gröna Väster i Malmö. Ja, men det är ju rikets tredje största stad.
Öresundsregionen är större än den här staden.
Ta tillbaka det och be om ursäkt.
Men det var över 20 år sedan du bodde i Malmö.
Det är sant.
Ja.
Det
har inte... Så jag säger att vi är lantis här, vi har kommit till stan.
Ja, men alltså, kan man säga, vad är det består skillnaden i? Det är personer som flyttar till städer och kanske söker någonting annat och i städer så av naturliga skäl så blir det ju lite annan mentalitet. Det är inte samma sociala kontroll på gott och på ont. Och båda liksom, både städer och landsbygden har liksom sina för- och nackdelar.
Vi ska prata lite mer om dig och vem du är och varför. Vem är du? Var kommer du ifrån?
Jag är född i Israel och
i vilken stad?
I Naharia. Som ligger...
Är det en förort till Tel Aviv?
Nej, den ligger så långt nordväst i landet man kan komma. Tills man stöter på Libanongränsen. Och det är så att min pappa är från en kibbutz som ligger precis bredvid Naharia. Och där växte jag upp de första 2 åren.
Så din pappa är lite socialistiskt anstruken. Det är därför du är så här långt åt höger.
Nej, det är han verkligen inte. Jag tror
man
det var
kan
en
inte
av...
vara i en kibbutz utan att vara lite... socialistisk,
han,
eller?
Han, farmor var verkligen socialistisk, liksom den gamla skolan. Mm. Men pappa tror jag nog, det var nog ett av skälen till att han tyckte att det var helt okej att lämna kibbutzen.
Har du hört honom gå sur över så här, fan det är jag som går upp på morgonen, det är jag som vattnar, det är jag som bär, men vad är min andel? Jag får bara äta så mycket bröd som jag...
Nej, det har jag faktiskt inget minne av. För vi flyttade ju därifrån när jag var 2 år bara. Mamma var, det är en vanlig historia det här, mamma var volontär.
Just det.
Så att, och vad som händer när 20-åriga skandinaviskor åker till kibbutzer i Israel är att slå gnistor direkt. Och så antingen drar de med sig sin herre till Skandinavien eller så stannar de där och bildar familj. Och
vi antingen drar de med sin herre till Skandinavien eller så drar de inte med sin herre till Skandinavien förrän det blir dags att ta ut föräldraledig.
Fast då missade... Just det, då missade de ju i mitt fall.
Var det så?
Jag var för gammal ju när jag kom hit.
Aha, okay.
Ja, ja, men hur som helst. Så, och då flyttade vi till, mamma är från Skanör. Så att då flyttade vi dit och sen ja, växte upp där. 2 yngre bröder. Jag var i Israel en vända sen efter studenten. Sen efter det så flyttade jag till Lund och pluggade där.
Är du israelisk medborgare?
Ja, jag har dubbelt.
Har du gjort lumpen?
Jag var nästan på väg in i det, för när jag var där efter gymnasiet så gick man en förberedelsekurs. Men jag fick en dispens att vara där en viss tid upp till ett, jag tror det var det, upp till det halvåret jag var där då. Och skulle jag stannat kvar längre så hade jag ryckt in. Nu vill de inte ha mig längre, tror jag. Lite för gammal har
jag
blivit.
Jag har en kompis, Pablo, som han är argentinare, men han har bott i Israel. Han är judan och har bott i Israel några år. Och jag har varit på kibbutz och så här. Han pratar sig varm om Israels integration, som han menar är varm och stenhård. Där det är liksom, du jobbar för ditt käk och du ska klara det här språktestet inom den här tiden. Och han menar att det är det mest humana systemet han har stött på. Tänker du i de banorna också?
Jag tänker också i de banorna faktiskt. Jag tror det var skribenten Maciej Zaremba skrev också väldigt bra en artikel för ett antal år sedan om det där, att ibland är kanske brutala och fyrkantiga regler mer humana i långa loppet än den här omhändertagande attityden som finns, att socialen är inblandad så mycket i Sverige och sånt där, och att man ser folk som till slut som klienter och svaga istället för den starka människor de är. Men ja, det finns en, men det är också lite kulturell skillnad. Det är en rakare och delvis brutalare, kan man säga, kultur i den meningen att man är direkt, och det är ganska tufft klimat ibland socialt i Israel. Men det slår ju gnistor om det, och det är varmt på ett sätt som man kanske saknar här lite ibland.
Ja. Mm. Vad är din relation till Medborgerlig Samling? Du är partiledare, du har startat partiet...
Nej, jag var inte med på grundande mötet, utan det var ju bara en handfull personer som startade en liten förening någon gång i närheten av valet 2014. Men jag var faktiskt med i bakgrunden och hjälpte till med lite spökläsning och sådär lite av
ja, du är jurist, eller hur?
Ja, precis.
Det kan jag tänka mig praktiskt.
Ja.
Ja. Jag hör vad du säger om analysen. Det saknades alternativ och sådär. Men säger du också någonting om dig, att du typ startar eget? Tycker du att det är lite kul att komma underifrån eller från sidan eller sådär?
Jag tror det. Jag har väl gått min egen väg lite i livet. Så att jag tror att det kan säga ett och annat om mig. Men det är nästan omgivningen som får bedöma det. Jag har så dålig självinsikt ibland.
Du äger ju också en tidning, Nyheter Idag.
Ja, precis. Ja.
Det är väl bra, för då kan man, när ni har tagit makten, då kan ni kontrollera informationen.
Det blir Berlusconi här.
Nej. Ja, är det här Berlusconi-fröt som ni håller på att vattna?
Nej, jag tror inte det. Utan det är väl till och med så att då får jag ju nästan se över i det läget. Sådana ägarskap, absolut.
Men vad är det? Liksom, hur äger man en tidning? Hade du pengar? Är det inte Chans Rick som har startat den där?
Jo, det är det ju. Det är ju hans projekt, och från början till slut nästan, skulle jag säga. Men alltså, det är ju... Jean Frick behövde lite stöd. Vi hade snackats vid i flera år innan det, så här pratat skit på telefon och så. Och så var det faktiskt innan jag blev partiledare, så kom det på tal att vi kanske skulle organisera det här lite bättre och skapa ett aktiebolag. Och då blev det jag som tog den biten, och även... administration och ekonomi och sådana saker får jag sköta, så får han sköta det han är bäst på.
Den där tidningen förknippas ju väldigt mycket med Sverigedemokraterna. Det har varit jättemycket spekulationer om att det inte var ordentligt avstånd mellan partiet och tidningen. Hur är det inte konstigt att äga en tidning som förknippas med ett annat parti än det som man själv är partiledare för?
Nej, därför att den är ju inte på något sätt i Sverigedemokraternas händer. Den är ju snarare i mina händer, låt på sig. Men det är liksom att något associeras med något. Det är så mycket sådant i svensk debatt. Och jag är lite trotsig, är jag kanske där. Kanske lite för trotsig för mitt eget bästa. Att säga att nej, varför ska jag vika? Jag viker bara för, eller vara orolig varje dag för att folk kan tycka och tro. Jean Frick har ju lång tid tillbaka, så vad hade han? Väl någon liten fling med, jag tror det var Sverigedemokraternas ungdomsförbund i Skåne, men sen hoppade han av det där. Så det är väl delvis därför, och att han har, som journalist har han naturligtvis nytta av att känna många i partiet.
Helt kort, varför är inte du sverigedemokrat?
Därför att jag har en uppfattning när det gäller ekonomisk politik som går med åt det borgerliga hållet, och jag tror att Sverigedemokraternas partikultur och även nära historia gör att det inte riktigt är partiet för mig.
Ja, för de är ju hederliga socialister vad det kommer till ekonomisk
De politik. Ligger väl mitt i så här svensk konsensus ungefär någonstans där. Om det är hederliga socialister, ja, det är kanske det i Sverige. Det så svenskarna är lite halvsocialister. Jo, nej, men det verkar inte som att de sticker ut i någon mening alls. Utan jag uppfattar att de ligger någonstans lite på sossarnas högerflygel.
Ja. Men vad det gäller deras syn på invandring, delar du den?
Jag delar kanske inte deras bevekelsegrunder. Återigen, jag är ingen expert på Sverigedemokraternas ideologi och historia, och jag tycker det är så osunt att i Sverige så börjar allting liksom utgå ifrån Sverigedemokraterna och alla dansar runt Sverigedemokraterna och så här. Jag vill göra någonting annat. Men däremot i slutsatserna kan vi nog komma till gemensamma sådana i en del frågor. Där vi föreslår Medborgerlig Samling att vi ska införa ett kvotsystem för asylsökande. Där vi har väldigt små kvoter nu under överskådlig framtid. Men det systemet har ju sina stora fördelar då på många sätt. Men Sverigedemokraternas exakta asylpolitik, den ska jag säga ärligt att jag känner inte till vad exakt de föreslår. Alla vet bara att de inte vill ha för mycket asylinvandring.
Men när vi intervjuade Jimmie Åkesson 2014, då var han ju inne på att det fanns en poäng att begränsa invandringen av kulturella skäl. För att tittar man på forskning kring multikulturella städer till exempel, så brukar ju de frodas ekonomiskt sett. Men det brydde han sig inte om, för att hans ingång var ändå kulturell. Men du verkar ju räkna ganska mycket. Tycker du att asylinvandringen är en belastning rent ekonomiskt? Är det som är din ingång, eller tänker du kulturellt också?
Rent ekonomiskt så är det ju det. Alltså den karaktären på invandringen som Sverige har haft är en belastning ekonomiskt. Det tror jag nog alla seriösa ekonomer kan enas om att så som det är, och inte så som man kanske hade velat att det skulle vara, för man blandar ofta ihop det i debatten. Men det har ju också lite att göra med den utbildningsnivån är ju där också, men även det kulturella. Så att jag skulle säga att ja, det borde ju egentligen vara ganska okontroversiellt att kunna konstatera att det kan uppstå slitningar i ett samhälle om det kommer rätt så stora grupper ifrån kulturer som exempelvis är klanbaserade mer än vad den svenska, eller mer som är klanbaserade, och den svenska är det inte alls.
Jag tänkte ju säga, hur har ni haft det där ute i Höllviken?
De stora klanerna, eller?
Falsterbo-klanen.
Ja. Nej, så att det är klart att det finns kulturella aspekter i detta också. Sen gäller det ju såklart att vara lite finkänslig och försiktig så att man inte urartar. Men det är ju egentligen inget kontroversiellt det heller. Så jag skulle säga att Jimmie Åkesson kanske inte hade helt fel i den analysen heller. Sen när det gäller storstäder så håller jag ju med om att där har vi exempel. Alltså det funkar ju att man har en analys att ett land måste hålla ihop någorlunda kulturellt, och att det kan vara problematiskt om det uppstår väldigt stora minoritetsgrupper från kulturer som står ganska långt ifrån vår. Det är ju en sak. Det är ju en annan sak att alla fungerande västländer kan hysa minoritetsgrupper och till och med dra jättestor nytta av det som liksom kronan på verket. Det ser vi ju historiskt, och det hänger ju också rätt mycket på vilken typ av grupp det är. Vissa folk och vissa kulturer verkar ha lättare av någon anledning. Kineser till exempel, judar, det brukar gå som tåget liksom. Sikher i England, medan andra har svårare. Kanske har det med klan att göra, jag vet inte. Kanske är det annat.
Ja, i USA så refererar ju ofta folk till sig själva som en nationalitet, ja, som är mer än 100 år gammal ofta. De kan kalla sig svenskar, fast de har aldrig varit i Sverige. Mm. Men i Sverige tycker jag mig inte se så mycket det där, utan de som har varit här i 20-30 år, de är ju som vem som helst. Då har de ju blivit majoritetskultur.
Ja, det, jag hoppas. Eller det låter positivt, det är men, det du säger. Men
fast
är det
är väl
så?
Den gamla assimilationsdoktrinen som Sverigedemokraterna till exempel vill tillbaks till. Är det inte det?
Lite så, ja. För att mångkulturalismen blev nästan ett påbud. Alltså att vi ska ha mångkultur och till och med underblåsade, understödjade. Det kom ju starkt på 70-talet.
Och hemspråksundervisning och liknande.
Ja, och stödja etniska föreningar och att man fick en uppfattning att det är bra om man är trygg i sin egen kultur, så att säga, att den ska bevaras istället för att man ska försöka gå upp i någon gemensam. Men jag vet inte riktigt, är det så att folk som kommit hit för 20-30 år sedan automatiskt ser sig som svenskar? Det tror jag inte.
Ja, det är väl säkert ganska olika, men jag känner inte igen mig i bilden att man liksom fortsätter leva i en minoritet.
Vi talar ju om andra generationen och så, det, vilket ju också är lite märkligt begrepp om man tänker efter. Men i USA så är det väl det här att man ganska snabbt kan kalla sig för typ så här Polish American och Afro American och så fort man har, eller African American heter det kanske, så fort man har medborgarskapet. Där tillmäts ju medborgarskapet väldigt stor betydelse, och det tycker jag är bra.
Prata om afroamerikan i samband med invandring är lite känsligt i USA just eftersom det är,
ja, okay, slagrättningar. Ja, där är det mer en kulturell och etnisk identitet som hör till, som satt igång för länge sedan. Ja. Men jag tänker på det var ett dåligt exempel. Ja, precis. Ja, men eller nu men senare liksom Mexican American eller Latino American eller vad de kallar sig.
Visst. Mm. Jo, men det finns ju sådana rörelser här också. Alltså att man måste kunna ha mer än en identitet. Alltså precis som att det inte är någon belastning att kunna tre språk. Mm. Det är inte som att man blir dummare av det för att huvudet är fullt av svåra ord. Utan det
är... Jag tror det är ju inte nollsummespel som jag ser det. Jag får ju en del påhopp från extrem höger ibland. Så här, var är du lojal egentligen? Vem är du lojal? Lila. Ja. Kan du svara på det? Jag har en känsla av att någon som hade haft dubbelt medborgarskap så här, Sverige, Finland eller något sånt där, inte hade fått sådana frågor.
Nej.
Hur som helst, jag brukar säga så här, det är ju inte nödvändigtvis så att det är liksom 50% där och 50% där eller 70-30 eller 80-20, utan det är ju så att vi människor har liksom olika lager och olika identiteter. Man har familjen och man har olika, och det finns ju de som kan hålla på två olika idrottslag samtidigt och kanske vara lika hängivna supportrar. Så att jag skulle säga 100-100 liksom. Ja. Det brukar funka. Sen kan det uppstå jävssituationer i alla människors tillvaro i beslutssituationer. Då måste man ju akta sig för. Men det är nog vanligare att man hamnar i en jävsituation om man har kopplingar till ett grannland än ett land som ändå ligger på en viss avstånd härifrån.
Men du är en klok och balanserad och välutbildad människa. Hur kan du frivilligt utsätta dig för att starta ett nytt parti när du vet att du drar till dig allsköns idioter från landets alla hörn och alla vill projicera sin galna förvridna världsbild och sin rättshaveristiska liksom sämsta sida på just din bebis som det här partiet är?
Ja, du menar att andra hackar på min bebis eller att idioter drar sig till min bebis?
Jag menar att folk säger äntligen, nu kör vi, nu ska vi välta hela skit.
Jag vill ändå säga att det är ju inte så i Medborgerlig Samling. Om man kommer till våra arrangemang så är det oerhört vettigt folk. Det är det som är den stora befrielsen. Vi har ju grundat för det, skulle jag säga också, genom att ha vettig politik, genom att ge rätt signaler. Vi har fantastiska medlemmar. Det är vårt största resurs. Det är de som gör att valrörelsen funkar för, trots att vi inte har några pengar. Så det är oerhört, det är verkligen undantagsfall. Det finns alltid en och annan som kommer som kanske inte riktigt passar in i sammanhanget. Men de är få i vårt parti.
Katarina Janouch, återkommande skribent i din tidning och ställer upp i riksdagsvalet i ett valtekniskt samarbete med Medborgerlig Samling. I vilken utsträckning behöver du ta ansvar för vad hon säger?
Inte i varje enskild fråga, och det gäller ju inte bara henne, det gäller ju även alla som ställer upp som är medlemmar också i partiet, att jag vill att vi ska ha ett förhållningssätt, att det finns lite mer utrymme i för enskilda kandidater att kunna uttrycka sig. Och att det är lite en del av vårt signum. Så att det, sen är det klart, grundvärderingarna måste ju på något sätt partiet hålla ihop. Och även när det gäller vem vi har valtekniskt samarbete med.
Men är inte flyktingkrisen lite för er vad liksom Harrisburg-katastrofen, kärnkraftolyckan i USA var för Miljöpartiet, eller Tjernobyl kanske snarare? Det går att utvinna energi ur den allmänna skepsisen mot hur överheterna har hanterat den här flyktingkrisen. Och då är det bra att ha inpiskare av karaktären Katarina Janus som i stort sett inte som liksom inte har någon gräns för vad hon kan säga, som kan vara helt ohejdat populistisk och inte väger sina ord så som du gör, att det blir lite win-win liksom. Du behöver inte ta ansvar för vad hon gör, för hon är inte med i ditt parti, hon behöver inte skriva under på allting, och samtidigt så piskar hon ihop en bra grupp människor.
Nej, alltså jag tror inte att det är riktigt så enkelt. För det är klart att det är alla som står på listan, oavsett om man är medlem eller så, i hennes fall då inte är det, så kommer det ju frågor till mig och till partiet och så, va. Sen hon tar ju ut svängarna mer än då alla andra gör. Så är det. Men det var kanske inte helt oväntat heller, och jag såg det som en möjlighet, och hon också då att en person som visst kan vara kontroversiell i en del frågor, men som också har ett stort engagemang i liksom frågor som kvinnofrid och äldres situation och sånt där. Så att det är ju ändå en resurs på det sättet. Jag tror inte att man kan, nej, det fungerar inte riktigt så att hon skulle kunna säga vad som helst, eller jag skulle kunna säga vad som helst, och det är inte
min bild är att hon säger vad som helst, och jag skulle inte vilja bli förknippad med de sakerna hon säger, som jag uppfattar som ibland ganska grovt rasistiska, islamofobiska och kränkande åt alla håll. Hon fäktas ju verkligen åt alla håll.
Hon fäktas, men jag tycker inte att man ska beskriva det på det sättet. Det tycker jag inte.
Då har jag ett förslag till dig, och det är att du börjar följa henne på Twitter.
Det gör jag, tror mig.
Gör du det?
Ja, det är klart jag gör.
Men ja. Då är det ett litet mysterium att inte du delar min bild. Det är ju kanske människor som du känner och delar värderingar med på något sätt som du kan få insikt som inte jag har, men om jag bara ser vad hon sänder ut så tycker jag inte att jag hör samma sak från dig.
Nej, vi har helt olika sätt att uttrycka oss på, men hon har liksom jag liksom i grunden liberalkonservativa värderingar, och det är liksom plattformen. Så, men det är sant, vi trycker oss på ett olika
sätt. Var ligger det liberala och var ligger det konservativa?
I partiet då?
Nej, i din beskrivning. När du säger liberalkonservativ, jag gissar väl att inte det är konservativ syn på familjebildning och... jag kan väl gissa, men berätta.
Mm. Ja, nej, men i sådana här frågor som rör... livsstil, som rör hur folk ska få leva sina liv i största allmänhet, och som gäller ekonomi, så är vi definitivt ett liberalt parti.
Man får böga, röka braj och driva företag.
Man får böga, man får röka braj är en sån här fråga som är liksom, vi har ju nog det mest öppna förhållningssättet i den här frågan när man jämför med riksdagspartierna. Vi har inte landat i frågan att vi ska avkriminalisera cannabis eller så än. Vi följer noga vad som händer liksom i Norge till exempel. Så att det finns ett intresse inom partiet för frågan, absolut. Men vi har inte kommit till någon sån slutsats än.
Men det är på den sidan som ni är liberala.
Så och det sista företagande, ja. Sen är det konservativa. Där har vi ju det här med att det här fria samhället, insikten att det ändå vilar på några fundament, att det är ganska ömtåligt samhälle som bygger på hög tillit och på att folk har tillit till staten och till institutionerna och inte tror att allting är korrupt och sådär. Så att där kommer ju liksom sånt som att vi måste ha starkt försvar, vi måste ha en polismakt som kan slå ner kriminalitet ordentligt. Vi måste, det är skola som lär ut fakta, ordning och reda, studentexamen och sådana saker, va. Som mer förknippas kanske traditionellt med det konservativa. Och en annan konservativ grej är ju att inte vara ideologisk så att man stångar pannan blodig, utan försöka och se lite vad som fungerar också, och inte försöka stöpa om samhället från en dag till en annan. Den här mer metod i konservatismen liksom, som Burke anfäktade.
If it ain't broke, don't fix it.
Ja, precis, precis. Mm. Anfäktade, förfäktade heter det kanske. Mm.
Nu har vi ju gått in lite här och där på medborgerlig samlingspolitik, men om du ska berätta varför medborgerlig samling behövs, kan du räkna upp några viktiga ståndpunkter som skiljer er, eller som får er att sticka ut?
Det första jag har är ju faktiskt engagemanget i demokratifrågor och insikten att den svenska partisystemet, de personer som befolkar partierna, att det behövs förändringar där. Och där har vi ju sådana saker som partistödet, att vi är kritiska till det, tycker man ska ta bort det som går rakt in i organisationerna, ja, för att hålla dem vid liv och fylla dem med avlönade personer. Att vi behöver ha ett valsystem som ger lite större, vill säga, när kontakt mellan väljare och folkvalda som är personlig, så att riksdagen behöver inte tvunget vara så stor som den är idag. Nu blir det här lite tekniskt, men valkretsar till exempel är ju väldigt stora i Sverige i de tätbefolkade områdena. Man skulle kunna minska dem lite. Det betyder att de flesta medborgare får bättre kännedom om vem är det vi väljer från vår valkrets. Lite som i England, man känner till sin parlamentariker bättre. För där är det ju i sig bara enmansvalkretsar. Men
du sa ju tidigare att du vill ha färre riksdagsledamöter. Mm. Går det där att kombinera?
Absolut. Vi är ändå fortfarande ett ganska litet land. Och Stockholms läns riksdagsvalkrets är väl uppe i ett 40-tal ledamöter, tror jag, till exempel. Det är den största. Det finns ju en del att dela upp och ta av och ändå få valkretsar på kanske 5-6 ledamöter max, som vissa landsbygdsvalkretsar i Sverige är. Och sen är det här med granskning av förvaltningen och så. Svensk politik verkar inte riktigt ha den traditionen att man, politikerna ser sig som medborgarnas granskare av makten, utan det är mer att det kommer hela tiden nya förslag och nya lagar och så, men man... Det här med myndigheter och hur de fungerar. Vi har KU, men det är ju en ganska tandlös tiger. Hade man haft öppna utfrågningar inför tillsättning av generaldirektörer till exempel, så hade vi nog fått lite mera aktivitet i att granska det som skattepengarna går till. Och inte bara gå vidare och nu har vi ändrat den lagen, nu ska vi gå vidare till nästa lag. Och det finns ju faktiskt någon som talar om en slags förvaltningskris i Sverige. Att vi får svårare och svårare att få kvalitet i vår gemensamma förvaltning. Yeah. Ja, så där demokratibiten är viktig. Där sticker medborgerlig samling ut. Och den andra biten där vi sticker ut idag är ju framförallt den ekonomiska politiken, eftersom allianspartierna mer eller mindre har övergett ambitioner på några förändringar där på längre sikt och så, utan man Jag vet inte, jag lyssnar nu.
Snackar vi om att ta bort onödiga myndigheter och sådana där grejer?
Ja, sådana saker. Ta bort onödiga myndigheter, skattesidan också. Att kunna säga att vi ska försöka få ner skatterna. Och så har vi har ju förslag där i detalj på inkomstskattesidan och så. Och det är ju ingenting som jag har sett att exempelvis Moderaterna går till val på längre. Utan då det är lag och ordning och det är migrationen. Det är de frågorna som har kommit att bli så dominanta, men... Så man har ju helt glömt statsapparaten.
Ja, alltså allt du räknar upp, det är ju liksom lite teknokratiskt och bra grejer, tror jag, att jag själv tycker. Men det här med skepsisen till asylinvandring, skulle man inte kunna ha en teknokratisk syn på det också? För att det är uppenbart att en hel del inte har funkat tillräckligt bra. Men istället för att försöka lösa det där problemet med sunda verktyg som både är ekonomiskt rimliga och som är rimligt för de människor som kommer hit och för oss alla andra, så vill man istället säga stopp. Det är ett helt annat perspektiv på den frågan.
Ja, men nej. Ja, nej. Alltså, Vad är det som är fel i att föreslå någonting som vi ser är nödvändigt? Vi kan ju vilja så det verkar att ha en stor asylinvandring även framöver, eller en medelstor, eller vad vi nu skulle landa på. Liksom. Några 10 000 om året kanske. Som kanske det skulle vara ett genomsnitt i Sverige de senaste 30-40 åren. Att vi skulle kanske kunna ha en ambition att landa där och sen försöka lösa problemen efterhand. Men problemet är att de löser sig inte av sig själva.
Nej, det är därför man behöver inte en politik för.
Ja, men man
de
kan
flesta
inte trolla
med politiker är inte särskilt intresserade av att lösa det där på riktigt. Jag kan inte säga vem som är källa till det här, men en person nära Stefan Löfven lär ha sagt att det är bra att Migrationsverket tar lång tid på sig, för det gör att färre kommer hit. Om de skulle vara effektiva, då skulle fler komma hit.
Mm. Och samma hyckleriet skulle jag säga, det här hyckleriet när det gäller Medelhavet och smugglingen. Alltså vi har haft ett system fram till slutet av 2015 då, som innebar att satte man bara foten på svensk mark så var det väldigt lätt att få asyl om man kom från ett arabland och beropade att man är från Syrien eller liknande, eller ja. Afghanistan. Ja. Men innebar det då att Sverige skulle öppna konsulat i olika länder så att man skulle kunna sätta sig och ta en billig flygbiljett hit? Nej. Så vi har ju levt också på att Medelhavet och öknar och liknande som en buffert för att det inte ska bli hundratusentals på varje år. Mm. Så att ja, där finns ju en cynism i det här. Och då, jag tycker det är bättre att vara ärlig och rak och säga att Sverige som är en liten landstripa i norra Europas utkant och som har 10 miljoner invånare kan inte lösa världens migrationsproblem genom att ta hit alla eller släppa in alla inom ramen för asylsystemet. För det blir så stora problem. Och i och med att vi har tagit emot så många hittills så då tycker jag då är det väl ärligt att sätta en gräns och säga att nej, nu funkar det inte längre. Nu kanske vi får hålla oss till bara några få klassiska flyktingar av typen dissidenter och så vidare. Samtidigt som vi i partiet lägger en hyfsad slant på att öka stödet i närområdena inom ramen för biståndet då. Så att det svenska biståndet skulle kunna gå betydligt mer till att förbättra situationen i de flyktingläger som de flesta flyktingar kommer ifrån. För det är ju sällan de kommer ifrån sina hem direkt. De har ju ofta hamnat i läger, de samlats upp och bott i kanske ett eller ett par år innan man försöker ta sig in i Europa.
Men du berättade att det var lite hårt i Israel. Skulle man inte kunna tänka sig att man har en generös migrationspolitik, men man ställer väldigt höga krav på de som kommer hit? Jag menar, de flesta problem som folk pekar på, de är ju ett resultat av att vi inte har hanterat de som är här på ett rimligt sätt. Mm. Om vi förväntar oss mer av dem, det är starka människor som har tagit sig från vidriga förhållanden, över Medelhavet, över hela Europa. De har kommit hit. De har ju oerhört potential. Där kan man väl göra någonting bra av istället för att skicka dem på meningslösa kurser i 7 år.
I integrationspolitiken så har vi en del förslag som går ut på detta då, att vissa delar av välfärden, den offentligt finansierade välfärden, kanske man får vänta med att kunna ta del av omedelbart, utan att det blir akutvård och mödravård och liksom sådana basala saker i början. Mm. Men att sen man får kvalificera sig in i systemet en del och även ställa krav på egenförsörjning och språkkunskaper och ett strafffritt förflutet, i alla fall inte några allvarliga brott, för att man ska kunna bli medborgare. Sådana saker och en längre medborgarskapsprocess. Ja, vi har det också. Men skulle man säga att det är väldigt öppet att flytta hit, men det är tuffare att komma åt vissa saker av välfärden? Ja, det är ju en modell. Det skulle kanske minska en del den här dragningskraften. Men vi skulle också förmodligen få ett samhälle som nog gemene svensk inte vill ha. Det vill säga, ja, kåkstäder kanske. Eller alltså riktig skriande fattigdom.
Det skulle föra med sig de problem som välja klasskillnader för med sig.
Mycket stora och etniskt differentierade klasskillnader som är betydligt allvarligare än idag.
Mm. Men på principiell nivå, jag förstår att det blir ganska opraktiskt och kan leda till konflikter och sådär. Men vad är skillnaden genom att ha fattigdom i Sverige och att ha fattigdom någon annanstans?
Att helt enkelt Sveriges politiker måste ju ändå på något sätt se till våra medborgares bästa i första hand ändå. Så är det ju. Alla länders folkvalda måste ju se till deras bästa i första hand. Och vi skulle ju få en situation, alltså jag tror inte svenskar vill liksom inte bo i något slags Brasilien liknande situation eller länder där man får ha gated communities och så. Utan det,
men vi är ju ett gated community.
Och vi är inte i den graden som vi skulle kunna bli. Det går åt det hållet. Men
inte. Han menar att vi redan är. Vi är en gated community.
Ja, men på något sätt är det vår plikt att avveckla det som ändå den trygghet som har uppstått inom vårt lands gränser. Alla länder måste ju förr och senare lösa sina egna problem och den ekonomiska utvecklingen i många delar av det man kallar för tredje världen tidigare, alltså utvecklingsländer, går ju ganska snabbt framåt också. Mm. Det är ju en av anledningarna, pekar många på, att faktiskt folk från till exempel Afrika söder om Sahara försöker ta sig till Europa. För nu, innan så var det ju extrem fattigdom. Nu är det istället så att välståndet har ökat, men man har en skriande arbetslöshet till exempel. Och det är fortfarande relativ fattigdom som är stor, och det skapar sådana här tryck att man ska migrera och skicka hem pengar och så. Mm. Så att det händer ju, det går ju ändå åt rätt håll på många ställen.
Det här med att invandrare skickar hem pengar, det rör sig om mycket mer pengar än världens samlade bistånd. Och då går ju pengarna till familjer som vet att de här pengarna har det kämpats för. Så de där pengarna tar man ju på allvar. Mm. Är inte det där ett ganska bra sätt att sprida rikedom över världen? Att vissa kommer hit, tjänar sitt levebröd här, fyller en funktion här och skickar pengar till sina hemländer.
Ja, men det förutsätter ju att de får jobb. Och det är väl också så att det... Alltså vi måste ju se lite till Sveriges intressen här också. Är det så att vi ska ha ett extremt klassamhälle, så visst, det kanske gör en viss skillnad globalt sett, men den blir ju ändå ganska liten i förhållande till den uppoffring det innebär för de svenska medborgarna. Men absolut, det har folk jobb som tjänar till bra och skickar in pengar. Och gästarbetare har vi ju också, men då är bara det problemet är att många av dem kommer ju från länder som Pakistan, Indien, Bangladesh, vet jag, mycket, många kommer och Thailand och så vidare och kan direkt ta jobb, samtidigt som vi har hundratusentals som har varit här under lång tid och som inte har några jobb. Det har ju blivit något galet där.
Att folk inte jobbar, det är ju ett systemfel. Då får vi lösa det systemfelet.
Ja, men återigen, vi kan inte heller modulera om kulturer och människors hjärnor så enkelt med politiken som medel. Alltså det finns ju vissa saker som ändå verkar vara lite betingat utifrån var man kommer ifrån. Alltså det där måste vi ändå erkänna. Och det ligger också lite i det konservativa ändå, att se att det finns begränsningar för vad vi förmår att göra.
Men om vi tänker oss att vi har en kultur här som gör att vi då klarar av att fatta att nu behövs det IT-folk, nu ska jag utbilda mig till IT-människa här för att liksom förpassa in. Så har du nämnt klankulturer innan som ett exempel på motsatsen. Det verkar vara svårt om man kommer från en kultur som präglas av klanstrukturer. Liksom. Vad finns det mer för sådana begrepp? Muslimer, är det en relevant faktor om man är muslim eller inte? Är det lättare eller svårare att skaffa ett jobb i Sverige om man är muslim?
Ja, ärligt talat så vet jag inte 100% hur det ser ut på den fronten. Eftersom många av de kulturer, många som kommer ifrån klankulturer också är muslimer, men som har kommit till Sverige, sen är inte alla klankulturer muslimska. Men de som har kommit hit är ju det. Hur mycket som ligger i religionen och i det kulturella paket som kan följa med religionen, Och hur mycket som kan vara av andra faktorer, det vågar jag nog inte spekulera för mycket i.
Men vad är din personliga uppfattning om muslimer? Har du en känsla av att det i sig, att det är för många, att det kan det bli för många muslimer?
Ja, jag skulle säga att islam som religion dras ju med en större andel fundamentalism än vad de andra världsreligionerna gör, och att det finns element i islam som då lätt används av extremister för att utöva våld, och att den har anspråk, det är en väldigt missionerande religion som vill försöka sprida sig på ett sätt som kanske inte riktigt...
Jag är kristen, så jag ska nog hålla käften om just den grejen. Ja, vi är alla Arns barnbarn här.
Ja, men jo, visst. Men det, ta dagens förhållanden, så är det ju så. Att det finns ett problem med muslimsk extremism, för att som det har en tendens att leda till terrorhandlingar och liknande. Sen... Jag har inte statistiken med mig om det är så att muslimer generellt har högre arbetslöshet, större bidragsberoende, och om det i så fall beror på just islam eller om det skulle vara andra faktorer som gör det, att det helt enkelt är kulturella faktorer som inte har med specifikt med islam att göra. Vi har ju kristna från Mellanöstern i Sverige sedan ganska lång tid tillbaka. Där finns ju också en del sådana klanproblematik, men att de flesta syrianer och assyrier till exempel kom väl i jobb rätt så snabbt. Men om det beror på det eller om det beror på att det var bättre tider när de kom, det vet jag inte.
Jag tror att det har att göra med att de är så bra på att klippa hår.
Men...
Jo, men alltså, seriöst, så är det ju så att det finns ju forskning på, eller data på, att vissa grupper, kanske grupper som är vana vid att de har varit lite minoritetsgrupper i andra länder. Det finns ju de som pekar på Eli Gönder, som är expert på islam, pekar på det kulturella grupper som har varit minoriteter i sina hemländer verkar snabbare att kunna vara minoriteter och vara framgångsrika sådana i nya värdländer. Medan då sunnimuslimer som kommer hit, som ju är den största gruppen invandrare från Mellanöstern, har varit majoritet, stor majoritet i sina hemländer.
Och de har inte levt i demokratier.
Nej, det
är klart att det finns ganska mycket som de har missat.
De har kan man tänka sig att de har förlorat mer? Alltså, om man kanske kan jacka in i ungefär samma roll. Alltså, om man är en minoritet som har haft sin nisch och så kommer man till ett nytt ställe. Jag tänker en judisk jurist eller läkare, kanske ännu äldre. Eller vad är det man har att välja på? Vad, jurist, läkare, ekonom?
Jag tror framförallt eller jurist komiker. Och läkare smäller högst hos mamma och farmor och så. Ja. Komiker.
Nej, men det har jag hört. Aron Flam brukar säga att du får bli vad du vill om du blir bäst i hela världen. Alltså, du måste vara briljant. Om du inte kan bli briljant komiker, då får du bli läkare liksom. Men om du kan, ja, men du vet.
Jo, för läkare smäller högt av sig själv på något sätt, tror jag. Även om man kanske inte är den bästa läkaren.
Den kompetens man kan flytta med sig också i händelse av pogromer.
Ja. Men däremot jurist, det är lite svårare. Ja, hur hamnade vi här? Nej, men det var ju det här med minoritetsgrupper och så, att det kanske är så att vissa, apropå integration, att vissa grupper har lättare att komma in i nya värdländer. Mm. Och att det är inte nödvändigtvis, skulle jag säga, systemet i värdländerna som kan styra över det alla gånger.
Det är klart att det är olika för olika grupper och olika människor, men systemet har ju förbättringspotential. Och vad jag är inne på, det är att jag tycker att det verkar vara för få politiker som försöker rätta till de problemen som vi har haft. Istället så handlar det om man gillar eller inte gillar invandring.
Men vi gör verkligen en ansats i det här när det gäller integrationen, samtidigt som vi måste vara ärliga och erkänna att det kanske inte kommer att lösa allt eller ens det mesta under en ganska lång tid framöver. Den ärligheten måste finnas. Svenska politiker har ju alltid låtit innan i invandringsdebatten: vi får inte prata invandring, vi ska prata integration. Mm. Framförallt allianspartier har kört med det. Problemet är att folk inte kommer i jobb. Problemet är det. Och väljarna har fått sitta och konstatera, det tycker nog de flesta svenskar. Det är ju det egentligen som är problemet. Men det har ju inte löst sig. Och varför kan man inte lösa det? Och då kommer ju nästa fråga då. Är det någonting som politiken med den invandring vi har haft, och ska, om vi skulle fortsätta att ha den, skulle politiken kunna lösa detta? Och mitt svar är förmodligen inte. Och därför måste vi begränsa den typen av invandring. Men så att, absolut, det är inte invandring i sig. Det finns invandring som är oerhört framgångsrik och berikande, och det finns invandring som kan vara katastrofal. Och allting däremellan.
Ja. Jag tror ju att det är jävligt olyckligt att bunta ihop folk. Alltså, det går ju såklart att se vilka som är överrepresenterade i brottslighet, överrepresenterade i, ja, och sådär. Men ett gott samhällsklimat bygger väl ändå på att alla människor är, man behandlar alla människor lika och har samma positiva förväntningar på alla människor, och sen får de själva bevisa motsatsen. Om man pratar om muslimer som en enda grupp, förutom att det är jättekonstigt att bunta ihop människor, som du själv var inne på, från, ja, vad har en människa från Indonesien gemensamt med en palestinier till exempel, förutom att de är muslimer, de kan kanske inte ens prata med varandra. Så, men ändå, kan du hålla med om att vi liksom buntar ihop folk rätt friskt nu för tiden i samtalet om invandring? Och att mot den enskilda individen som försöker bygga sig en plattform,
jo,
här i landet.
Jo. Det, men ibland, ja och nej. Därför att ja, det gör man ju. Och det finns absolut uttryck för det som jag inte tycker är rätt. Va? Men samtidigt så är det ju så att politiken måste ju kunna diskutera utifrån hur ser de stora dragen ut, och hur ser liksom de stora trenderna ut, och det är därför vi har visumfrihet inom Norden eller liksom, eller fri rörlighet, och när det är kulturellt närstående så är det ett större problem, och sen har vi EU där det då har fri rörlighet inom 90 dagar och så vidare, men det krävs visum för att komma hit ifrån vissa länder. Det är ju också ett uttryck för det, därför att det finns normala fördelningskurvor, som man brukar säga. Alltså, den genomsnittliga dansken och den genomsnittliga somalien har olika förutsättningar i Sverige. Och sen kan det bero på X, Y, Z, men så är det. Sen finns det undantag, individuella undantag naturligtvis.
Du brukar runda av med att vi presenterar varsitt politiskt förslag. Har du något förslag du vill berätta om, så kan vi diskutera?
Jag släppte faktiskt ett förslag här nu här i förrgår om att jag tycker att vi ska tillsätta en likabehandlingskommission. Att regeringen ska tillsätta en sådan, som helt enkelt är en grupp som ska gå igenom hela statsapparaten och leta reda på identitetspolitiken i vår statsapparat och försöka utröna hur omfattande det här är och vad vi ska göra åt det. För det är någonting som jag verkligen avskyr, apropå det vi pratade om precis, om att bunta ihop folk i grupper. Och, för där gör man ju inte det. Det är identitetspolitik, som jag ser det. Det är ju att man ser folk som vandrande representanter för olika grupper. Och,
men okej, här kommer mitt erkännande. Och det här är pinsamt. Men jag har faktiskt aldrig riktigt fattat vad man menar med identitetspolitik. Jag har suttit och försökt researcha mig fram till en rimlig definition av det begreppet.
Du skulle ju kunna skylla på att lyssnarna kanske inte vet.
Jag vet, men nu kommer jag ut. Kan vi gå till botten med det?
Ja,
vad
vi gör
menas
det
med identitetspolitik?
Vi gör det. Det är möjligt att det finns någon som har någon annan uppfattning. Men jag ser ju det så här att man ser samhället som en bestående av olika undergrupper. Men det svenska samhället Sverige, svenska medborgarna, det är liksom, den gruppen är inte riktigt lika betydelsefull då, utan då är det istället så att det är små betydelse om man är man, om man har den och den hudfärgen, eller kvinna, eller är homosexuell, eller vad det nu än är. Och så är man en representant för den gruppen. Och sen så kommer nästa grej, och det är då att vissa grupper förtrycker andra grupper enligt den här tanken, och samhället, allting blir bara liksom en kamp, en arena för kamp mellan de här olika grupperna, och då ska man lösa detta genom att kvotera. Och det leder ju, som jag ser det, till att, inte nog med att det leder till att fel personer kommer på fel, hamnar på fel plats.
Alltså i praktiken betyder det att jag som är man kan inte representera, jag kan inte ta för kvinnors talan.
Nej, det är lite svårt att sätta det in i kvinnors situation och skulle då ha svårare att företräda kvinnor kanske i något sammanhang, vad det än är.
Så om det betyder att för att den här representationen då ska bli rimlig så måste man skicka en kvinnlig och en manlig representant till exempel?
Till exempel. Ta Miljöpartiet. Där ska alltid vara en man och en kvinna i toppen. Ja. Om jag har förstått det hela upplägget rätt. Och det här som jag ser det gör just, dels att det blir korruption i den meningen att de som är bäst inte får komma fram. Och dels så för olika utfall ska jag säga i liksom att det är fler män som går brandmansyrke och fler kvinnor som väljer kanske omvårdande yrken. Då är vi tillbaka på det här att en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna kanske prioriterar lite olika saker. Det har delvis att göra med att vi har olika hjärnor, olika hormoner i kroppen och så vidare. Sen så finns det strålande undantag individuellt och de undantagen måste naturligtvis få komma fram och få ta det yrke de vill. Men det är inget problem i sig att, skulle jag säga, att det är olika könsfördelning i olika yrken. Det där är livsfarligt när man håller på med de här kvoterna. För det andra är att man ser, det bryter inte alls isen, utan det är för att man ska försöka se kvotering som ett sätt att bryta isen så att förtryckande strukturer som har funnits ska tas bort. Istället institutionaliserar man ju det här som jag ser det. Man ser ju bara en massa representanter för olika grupper istället för att bli blind. Så man botar ju inte problemet i den mån det finns.
Men hur botar man problemet då?
Genom att fortsätta idogt som vi gör, har gjort i liksom Sverige och andra västländer, att hela tiden försöka se till kompetensen, inte till börd, jobba med detta hela tiden, ta bort diskriminerande lagar eller hinder som man har gjort historiskt.
Om en kvinna och en man ska doktorera, då blir kvinnan hårdare granskad, även av kvinnliga, vad de nu har för titel. Om det är så, då måste vi ju hitta på någonting som bryter upp det där.
Man får väl försöka att undvika, jobba med att inte granska henne hårdare då.
Ja, men de kanske inte ens vet om det.
Nej, men då får de försöka bli...
Ja. Det kan väl vara ett verktyg, medvetandegörande. Det kan väl vara ett verktyg. Jag tänker på den här klassiska dagisstudien som de gjorde för några år sedan, där man mätte tiden som tjejer och killar pratade. Så bad man personalen skatta under den här måltiden, hur många procent av tiden pratade tjejerna och hur många procent av tiden pratade killarna. Och då visade sig att personalen på förskolan tyckte att de pratade 50-50, och så visade sig att det var 30-70 till killarnas favör. Så när killar pratar 70% av tiden och tjejer 30% av tiden, då uppfattar de vuxna som jobbar där att de pratar lika mycket. Men bara det faktum att de blev upplysta om detta, att någon kom dit och tydliggjorde det här för dem, gjorde ju att personalen som jobbade där blev medveten om att shit, vi ser inte på killar och tjejer på samma sätt.
Men min motfråga blev, är det meningen att killar ska då medvetet hållas lite kortare på dagis då? För att är det ett problem i sig att killar talar om...
Nej, det var inte det som var poängen. Poängen var att personalen höll tjejer kortare för att deras syn... Alltså, för jag menar, det är du, jag hör ju vad du säger och håller till stor del med om det. Men det finns ju också gamla föreställningar om vad som är en kvinna och vad som är en man som är begränsande. Till exempel när tjejer inte fick jobba på brandstationen. Alltså, nu vet vi ju det, att det finns, även om det inte är lika många tjejer, så är det ju kul om ens egen dotter skulle vilja jobba, drömma om att jobba på brandstationen. Så är väl det slöseri med energi om inte hon får göra det, och då ska hon ju vara välkommen där, eller hur?
Om hon klarar inträdesprov och sånt där.
Precis, samma krav såklart, men det samma gäller ju Försvarsmakten och sådär. För alla är, det finns en normalfördelningskurva. Men i någon mån så blir det ju en liten minoritet. De som faller för långt utanför mitten måste ju också kunna få förverkliga sig själva och också
absolut
få bidra.
Absolut, och det är ju en del av det liksom mänskliga villkoret, skulle jag säga, att det är inte det lättaste att vara en minoritet. Att vara, det är klart att man dyker upp kommentarer eller missförstånd och så hela tiden, men... Det är en del man får, och det får ju ofta de som är minoritetsgrupper får ju kanske blir extra bra på att ta detta och bli extra starka personer, för man måste liksom
precis
klara sig igenom det. Men det är lite av, så är det lite, det är inte allt man kan ändra på en gång, men frågan är ju om det här att om nu killar tar 70% av den gemensamma taletiden, om det beror på att lärarinnorna då har tystat ner tjejerna.
Det var just det som var poängen. Det var just det som var grejen, att de förskollärarna sa, nu får du faktiskt lugna dig, nu får du vara tyst, sa de till tjejer när tjejerna hade tagit betydligt mindre än hälften av syret i rummet.
Okay.
Och det är ju en intressant struktur, men som inte kräver lagstiftning, som inte kräver kvotering, utan det kräver att komma dit en grupp från universitetet och kollar och filmar och säger, det här håller ni på med, om ni undrar. Ni säger att ni vill främja jämställdhet, men det här är vad ni gör i praktiken. Det tycker jag är ganska vettigt.
Det är möjligt. Det är klart, alltså, det är återigen, det är ju inte en fråga om att förneka att olika personer kan ha olika förutsättningar beroende på att det finns fördomar, för fördomar är det mänskligaste som finns. Utan fördomar är det ju till och med så att vi kanske hittar på dumheter, och därför att, jag tror du var inne på innan i samtalet, det här med, ja, och om jag ska...
Hej du spattiga kille med lång skinnrock, kan du passa min dator medan jag är på toaletten?
Exakt, det man. Nej, men alltså, det är bara dumt många gånger liksom. Därför att det är kanske bättre att låta damen med den lilla hunden och basken passa datorn än den där killen liksom. För att statistiskt, liksom sannolikheten, man tänker, sannolikheten är större att det kommer att gå bra då.
Har du något förslag?
Ja, mitt förslag är att vi bestämmer oss för att vi ska ha en miljonstad till i Sverige, längs med E4 någonstans. Och så tar vi det politiska projektet på allra största allvar. Alla städer, alla liksom stora satsningar, allt ifrån stambanan till våra underbara kärnkraftverk som ger oss fossilfri el. Allting är offensivt, visionärt, stort politiskt grundarbete ligger i botten. Jag tycker det ska vara kul att bestämma sig för att vi ska ha en riktigt stor jävla stad någonstans längs med E4-an. Låt oss välja Örnsköldsvik. Och då gör vi riktigt jävla offensiva grejer för att framkalla så nybyggarlik liksom grogrund som möjligt där. Vi snackar om slopade egenavgifter, typ spara 10% av kustremsan med lite halvbra strandskydd. Resten är bara att bygga på. Skattefrihet för alla nyetablerade företag de första 10 åren. Då skulle vi också kunna bygga en stor absorption. Det skulle bli lite kaos, det skulle bli lite Villa Västern, men det skulle också kunna bli riktigt jävla spännande tillväxt kittel liksom. Och jag reser runt svinmycket i Sverige, och de allra flesta orter har loppisar där de tidigare hade en Elon-butik. Så att det finns ju definitivt, alltså att matcha det här intresset av att komma hit och bidra till vårt land, att liksom matcha det med någon sorts nybyggar men liksom yta där det faktiskt är upp till bevis. Här får du ganska bra förutsättningar att bygg något coolt och behåll hälften och betala resten i skatt sen om 5 år.
Ja, det är ju en lite smågalen idé. Först lät det lite mer som typ Brasilia eller något sånt där, men det var ju mer statligt.
Det är det som är grejen.
Utan det här, sen kom du in på hur, och det var ju mer att man skulle göra någon skattefrihets i zoner liksom, för att stimulera det.
Alltså de zonerna som vi pratar om som no-go-zoner, det är ställen där det bor jävligt mycket människor. Det har visat sig, det har gjort politiska ansträngningar att få ordning på de här särskilt utsatta områdena. Det är precis som man trodde. Det behövs lite fritidsgårdar, det behövs lite lärarassistenter, det behövs lite engagerade närpoliser. Det är resurskrävande som fan, men det är ingen rocket science att lösa de problemen. Det som är riktigt jävla intressant, det är ju den delen av Sverige som är tom. Där det faktiskt är helt jävla tomt. När man åker in någonstans och det står ett konserthus och en simhall, men det är inte en jävel där. Där finns det ju en enorm... Men det vi lägger energi på, det är ju Stockholm, Malmö och Göteborg. Det är, om man tittar på kartan, så är det ju i stort sett ett övergivet land som brottas med enorma utmaningar om vem ska bekosta ens den enklaste busslinje i Norrlands inland om ingen bor där. Vi är ett enormt glesbefolkat land, färre än 25 människor per kvadratkilometer i snitt liksom. Så antingen så får vi väl stycka av det och sälja skiten till finnarna eller norrmännen, eller så får vi börja ha en plan för hur vi ska befolka landet på
det
riktigt.
Det finns ju viktiga resurser i området som förvisso områdets lokalbefolkning inte riktigt får del av, men det är en annan historia. Då får man kanske titta på lite med beskattningen, för att problemet är ju att som det är nu så blir de ju väldigt bidragsberoende, kan man ju säga, men samtidigt som
om de fick behålla lite av järnmalmen,
ja,
eller
alltså mycket av det som leder till tillväxt, ja, i storstadsområdena är ju faktiskt resurser som också finns där. Så att det är mer entreprenöriellt tänkande i glesbygden. Låter som musik i mina öron. Sen så, ja, jag vet inte. Jag får fundera på den. Det lät ju som en, inledningsvis som tokigt, men sen så började det ju bli lite mer åt det. Liksom att det växer mer organiskt och underifrån istället för att det var någonting planerat. Och då finns ju förutsättningarna kanske i en annan, på ett annat sätt. Så att, för att det brukar alltid bli fel med planekonomiskt uppifrån, så skiter det sig. Men
det här är motsatsen. Överens. Ja, det är vi verkligen överens om. Motsatsen är ju att ta bort regler och låta folk ta större ansvar för att skapa någonting som går att leva på. Det är ju ganska höga krav för att få ett företag lönsamt nu. Alltså att starta ett företag kräver kapital och det kräver massa insyn i massa krångliga regler. Man ska betala skatt innan man har tjänat sina pengar och så vidare. Jag skulle tycka det var väldigt intressant att göra liksom stora experiment med vad händer om vi om vi kör lite Vilda Västern och låter grejer växa på riktigt. Tycker jag i alla fall.
Stort tack för att du kom hit och lycka till i valet.
Tusen tack för att jag fick komma hit. I'm on a dance like an earthquake was shaking me. I'm gonna sing like my heroes were with me, yeah. I'll build an army made of clouds and smiles to fight for you. I'm gonna